Välkomna till den 16:e predikan från den här boken, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till kapitel 8, vers 18 till och med 25. Låt oss först be. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Paulus skriver i kapitel 8, vers 18 till och med 25. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det ett hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förvandling, förlossning. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår, hörde vi i vers 18. Paulus vet att livet på jorden innebär många svårigheter. Som kristen får man även gå igenom särskilda lidanden för bekännelsens skull. Alla dessa trångmål kan ändå inte hindra den eviga saligheten för dem som Gud har utvalt till frälsning. I Romarbrevet 8:28 skriver aposteln nämligen att för dem som älskar Gud och är kallade efter hans beslut, är det så underbart att allt samverkar till det bästa. Med Guds beslut syftar Paulus på den av evighet skedda utkårelsen till salighet. För oss kristna kommer därför allt som sker här i världen att samverka till det bästa. Och det bästa är förstås vår eviga salighet. Detta gäller även det som synes ont. Den närvarande tidens svårigheter, till exempel nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd, som Paulus uttrycker det i vers 35 av kapitel 8. Allt detta tjänar oss utkårade och främjar vår slutliga frälsning. Gud kommer alltså att se till att vi kommer hem till himlen. Gud har omsorg om hela sin skapelse och genom sin försyn styr han allt. Växter och djur är föremål för hans allmänna försyn, providentia generalis, ser vi i Matteus evangeliet 6, vers 26-29. Människan är så som skapelsens krona föremål för hans särskilda försyn, providentia specialis, som vi ser i Matteus 5:45. Men Guds barn är, som visats, föremål för hans synnerligaste försyn, providentia specialissima, Romarbrevet 8:28. Precis allt som sker den kristne här i världen tjänar hans bästa. Och lidandena kan inte, som vi hörde i vers 18, jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. I predikans första del stannar vi inför att hela skapelsen längtar på den slutliga frälsningen. Hela skapelsen längtar efter den slutliga frälsningen. Inte bara vi kristna, utan också hela skapelsen längtar efter Jesu återkomst, då han ska frälsa alla troende och döma hela den fallna världen. Paulus skriver i vers 19-21: själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det ett hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Frågan om den nya skapelsens framträdande kommer att innebära en förvandling eller en förintelse av den gamla skapelsen är en omdiskuterad fråga. Detta ställe hos Paulus pekar i riktning mot förvandlingsteorin. Vissa lutherska teologer, däribland Luther själv, hävdade också att befrielsen från förgängelsen innebär att efter världsundergången ska skapelsens substans, dess innersta väsen, renas och framträda i härlighet. Det föreligger, menar man, en väsensidentitet mellan den gamla och den nya skapelsen, precis som fallet är mellan de kristnas kroppar här på jorden och deras härlighetsgestalt efter uppståndelsen. Enligt denna uppfattning kommer vår jord i den nya tidsåldern att vara en ny, förhärligad jord, och våra länder och kulturer kommer att framträda i ny gestalt, helt renade från synden. Andra bibelställen, såsom andra Petrusbrevet kapitel 3, vers 10-13, pekar istället mot förintelse och nyskapelse. De som företräder förintelseteorin hävdar att världen kommer att bli förstörd i grund och ersättas av en helt ny värld. Eftersom Bibeln är sparsmakad på detta område och för oss människor inte helt tydlig i sina uppgifter på den här punkten, har man i den lutherska kyrkan aldrig drivit detta som en läro- eller bekännelsefråga. Båda uppfattningarna är tillåtna. Vi ska nu i predikans andra del säga att det ska bli uppenbart vilka som är Guds barn. Paulus skriver i vers 19 att själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Vilka är Guds barn? Ja, det är förstås alla kristna. I Johannes 1:12 läser vi: men åt alla som tog emot honom, alltså ordet, Kristus, gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Men vi kan inte säkert säga vilka av våra medmänniskor som verkligen tror på Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Här i världen är det inte möjligt att med säkerhet säga vilka som är Guds barn. Öppen avgudadyrkan eller ett liv där synden får fritt utlopp gör att vi kan säga att den eller den människan är ett världens barn eller en avfällig kristen. Men det finns också sådana som lever ett anständigt liv och till och med besöker gudstjänster och står med i någon församlingsmedlemsmatrikel men inte är födda på nytt. För oss är det många gånger omöjligt att avgöra om en människa är ett Guds barn eller inte. En mild och snäll människa kan ha dessa egenskaper på grund av goda, gynnsamma naturanlag. Hennes vänlighet behöver inte vara en frukt av andens verk. En snäll människa hamnar i helvetet, lika väl som den brutale våldsmannen, om hon inte är född på nytt. Endast Gud ser vad som finns i hjärtat, om där finns den sanna tron på Jesus eller inte. Men när Jesus kommer tillbaka ska Guds barn uppenbaras. Då ska det bli tydligt vilka som verkligen tillhör honom. Den dagen ska nya himlar och en ny jord skapas, där rättfärdighet bor. Predikans avslutande del. Den här tidens lidanden väger lätt mot den kommande härligheten. Paulus bortser som sagt inte från att livet i denna värld innebär svårigheter och lidanden. Men han menar, som det står i vers 18, att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Sen återkommer han till samma tanke då han ställer de nuvarande lidandena mot den väntade härligheten. I vers 22-23. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förvandling. Paulus uppmanar de kristna i Rom att precis som den övriga skapelsen tålmodigt bära sina lidanden medan de väntar på Guds stora dag. Det första han håller fram som en sporre för dem är vad de redan har fått, nämligen anden som förstlingsfrukt. Under gamla förbundet skulle Guds barn bära fram en förstlingsfrukt av skörden åt Herren. Andra Mosebok 23:19, femte Mosebok 26, vers 1-11. Att de troende glatt kunde offra skördens förstlingsfrukt berodde på att de litade på att Herren senare skulle skänka mer skörd. På så vis kom förstlingsfrukten att betraktas som en garant för att Gud sen skulle förse med mer. Aposteln använder nu denna gammaltestamentliga bakgrund för att beskriva den helige ande. Han är Guds förstlingsfrukt. Att Gud redan sänt den helige ande i deras hjärtan garanterar att han också ska ge dem resten av vad han har lovat. Det som de kristna i Rom verkligen längtade efter var att bli upptagna som söner, att få ta del av allt det som barnaskapet innebär. Paulus hade talat om barnaskapet redan tidigare i Romarbrevet 8:15. Men nu lägger han till att barnaskapet även innebär vår kroppsförvandling, vers 23. På grund av Adams fall kom döden in i världen och våra kroppar drogs in under förgängelsen. Trots att vi fått andligt liv och lever för evigt måste ändå våra kroppar dö, som Paulus skriver i vers 10 av det åttonde kapitlet i Romarbrevet. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Den kroppsliga döden måste vi alltså genomgå. Men en gång i framtiden, på uppståndelsens saliga dag,
ska våra själar och kroppar återförenas för att vi den dagen ska få gå in i Kristi härlighetsrike då de nya himlarna och den nya jorden kommit i den gamla skapelsens ställe. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.